En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Ja, men gott nytt år, vänner. Kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Det är ett speciellt avsnitt idag, Anna, av flera anledningar.
Ja, men det är det. Jag tycker det känns som att det har varit gala avsnitt här hela tiden. Det är julafton och nyårsafton och F1-galer, men idag har vi faktiskt en fantastisk gäst med oss.
Det
också
har vi, och det är vårt 200:e avsnitt. Och hur kan man fira det bättre än att ha med sig självaste Janne Blomqvist? Välkommen till Plattan i mattan, Janne.
Tack så mycket. Det är ju en ära att få med på 200:e avsnittet. Det är ju hur stort som helst. Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera på det, men jag tycker bara att det är en hedersam stund.
Ja. Hur rankar du det av alla dina upplevelser i mediebranschen?
Ja, det är topp 5. Måste vara topp 5 utan vidare.
Ja, det är
säger Janne som har kommenterat 525 F1-lopp under 30 års tid.
Ja, så är det. Ja, men det.
Det är bara en liten,
vad är det jämfört?
En liten del.
Ja, underbart. Du, Janne, de flesta av våra lyssnare, eller alla, vågar jag nog lova, känner ju till dig som kommentator på Viaplay. Men jag tänkte ändå att vi börjar med traditionsenligt snabbfrågeformulär. Så vi börja med fullständigt namn.
Jan-Erik Blomqvist.
Inga mellannamn?
Ingenting. Min mamma och pappa hade inte råd med mera. Vart ett bindestreck mellan Jan och Erik bara. That's it.
Ålder?
58, snart 59. Fyller 12 januari.
Ja. Och yrke?
Jag skulle väl kalla mig själv sportkommentator.
Det låter rimligt. Den frågan kändes lite överflödig i detta sammanhang.
Ja. Men en del kanske hade sagt journalist eller någonting sådär. Men jag är nog mest kommentator, tror jag.
Ja. Var är du född?
Jag är född Akademiska sjukhuset i Uppsala. 12 januari 1967, som sagt.
Ja. Du har varit Uppsala trogen i hela livet, eller?
Ja, det har jag. Jag hamnade ute vid flygflottiljen i Uppsala. Min pappa byggde hus där 1962 och... Så vi bodde där under de första 12-13 åren ungefär. Sen gick jag i skolan där om norra ändan av Uppsala. Och sen har jag varit där i de trakterna hela tiden. Tills för 18 år sedan, då köpte jag mig ett hus på landet utanför Knivsta. Då. Det är lite söder om Uppsala istället.
Just det. Okej, då ska vi se. Hur gick det till när du började följa Formel 1?
Det var också min pappas fel egentligen. Det var, min far var ju taxidroskägare, som det hette på den tiden. Körde taxibil, hade ett par bilar. Och sen fick han för sig då ihop med en kollega att han skulle starta en mack. Bensinmack inne i Uppsala. Mitt i stan faktiskt. Väldigt ovanligt med bensinmackar mitt in i centrala stan. Men det var det. Torsgatan nere i Luthagen. Där var det ju väldigt mycket varumärken från motorsporten, självklart klistermärken och allt möjligt. Det var en sån här klassisk mack med en servicehall där det var en smörjgrop som man gick ner. Det var ingen billyft, utan där gick man ner under bilen istället, och sen var det en tvätthall vid sidan av, och så var det en liten butik där man sålde grejer till bilen, inte korv och sådana grejer, utan här var det vindrutetorkare, brytarspetsar, tändstift och så vidare. Och så bakom där hade de ett litet fikarum med två stolar. Ni kan se dem framför er. Det är sån här metallställning, och så är det som en träsits. Väldigt klassiskt. Det luktade lite rök, lite gammal matlåda, och det var så här väldigt mackigt, och de bara hade skitiga händer jämt och gick runt i sina overaller. Där växte jag upp. Jag var 10-11 år då när det här hände. Det var redan innan egentligen, så hade jag ju stött på många av de här varumärkena runt Formel 1 och STP och ELF och allt vad det var. Så att jag började samla på klistermärken, och då vart jag dessutom extremt förtjust i Ronnie Peterson. Så jag hade massor med små leksaksbilar, Ronnie Peterson, Jackie Stewart. Mamma och pappa fick röka John Player-cigaretter. Naturligtvis. De feströkte lite på semestern och sådär. Men då kunde de lika gärna köpa en sån där burk med skruvlock som du var till de där cigaretterna. Och den kunde jag ha som pennställ. Så det var egentligen så som jag kom in i sporten. Sen var det inte så himla lätt att följa Formel 1 på den tiden när jag var, eller ja, i slutet på 70-talet. Och det som tyvärr då egentligen tog slut när det gäller bevakningen av Formel 1 under en period, nämligen Ronnys död då, i september 78. Så att det var lite paus där. Men sen började Eurosport att ta upp Formel 1 ordentligt igen i början på 90-talet. Och då fastnade jag. Då var jag helt fast. Jag kunde inte lämna tvn när det var Formel 1 på. Och det var liksom ingen idé att prata med mig på fredagar, lördagar och söndagar medan det där pågick. Och det höll i tills jag fick möjlighet att börja jobba med det själv.
Men hur gick det till då, att börja jobba med F1?
Det var så enkelt, det var det väl inte. Det var en extrem tillfällighet, för det var nämligen så att Eurosport skulle sluta sända. Och det var ju lite speciellt eftersom det var ju där man hade följt Formel 1. Visserligen sände TV4 racen på söndagarna med Eje Elg, och det var Peppe Eng till att börja med. Sen kom Björn Andersson och Arthur Ringert in som kommentatorer. Var väl kanske inte riktigt på den nivån som jag hade vant mig vid att tycka om, nämligen Ben Edwards, John Watson, Allard Kalf och de här som satt på Eurosport. Men så tappade Eurosport rättigheterna i slutet på 96, och så skulle det då flytta till en annan kanal. Och den kanalen kom då att heta Super Channel. Och det var ju Bernies försök till digital tv. Vi pratar alltså i slutet på 90-talet. Det är ett sjukt egentligen att han gjorde digital tv redan då. Tillsammans med franska Kanal Plus var det. Och eftersom Kanal Plus skulle börja etablera sig i Sverige, så gick det ut i pressmeddelandet att nu skulle det börja sändas Formel 1 i Sverige. På det här sättet då, med den så kallade supersignalen. Så jag ringde ju till dem, för jag ville ju ha produktionen. Jag ville veta hur man fick tag i den. Men jag kunde inte hålla mig i slutet på det samtalet, så frågade jag om inte de behövde kommentatorer. Och jag jobbade ju på den tiden på radion trafikreporter och programledare. Så jag var inte helt ovan vid att prata i mikrofon och så vidare. Sen råkade jag ju kunna lite Formel 1 i alla fall. Så att jag chansade, och han sa det, skicka in dina papper så får vi se. Och det visste jag, det kommer inte funka. Så jag fick tag i en kille som jobbade på kanalen i fråga, och som jag kände. Och han fixade en intervju till mig. Sen fick jag testköra någon helg. Och sen vart det efter det, vart jag uppbokad. Sen dess har jag inte slutat.
Det är fantastiskt.
De blev inte av med dig.
Nej, det gick inte. Det här var 1997. Så att det är länge sedan. Så det blir mitt 30:e år nästa år.
Ja.
Eller wow. I år blir det ju. Och vi har ju bytt nu. Det är ju 2026 nu.
Typ, ja, vid 12-slaget.
Det är svårt det där med år och säsong.
Ja, verkligen.
Ja. Hur länge planerar du att hålla på då?
Så länge jag tycker det är kul. Det är väl det som är grund, liksom, premissen för det. Att man tycker det är roligt att hålla på. För att det handlar väldigt mycket om lust att kunna förmedla den här sporten, tycker jag, på ett rättvist sätt till de som sitter och kollar. Den dagen det bara blir autopilot och det är att gå till jobbet, då tror jag att jag ska hitta på någonting annat faktiskt. Eller låta någon annan med en större passion än vad jag har ta över. För att det är det som jag tror att jag har klarat mig på under så många år. Att jag är så passionerat intresserad av Formel 1. Och det är, jag tror det är det som är grejen på något sätt. Man måste brinna lite grann extra för det. För att gå igenom i bruset. Så att, ja. Men för närvarande känner jag inget slut på den passionen. Så att, tills vidare så har jag ett kontrakt som löper fram till 2029.
Ja, det får de se till att förlänga.
Ja, vi får se. Det beror ju på vem som köper rättigheterna efter det också. Det vet man inte heller.
Ja, annars blir det väl revolt ute på stan, skulle jag säga, om de byter.
Det vet jag inte.
Favoritförare genom tiderna?
Det är en väldigt, väldigt svår fråga. Jag har lärt mig nämligen att kolla på Formel 1 utan att ha några favoriter på det sättet som jag tror att många är nyfikna på. Det vill säga någon jag håller på eller sådär, va? Det finns en hel del förare som jag uppskattar rent körmässigt, hur de har varit på banan och tävlat och så vidare. Och det går inte att komma ifrån att en sån som Michael Schumacher var en stor förebild för många. Han körde racerbil förbannat bra. Han hade några baksidor också med sitt tävlande. Han var ju en extrem tävlingsmänniska, och det visade sig kanske från sin sämsta sida emellanåt också. Men jag valde liksom att lägga det lite åt sidan. Jag visste att de egenskaperna fanns där, men hans sätt att köra bil, att hans sätt att vinna, hans smartness bakom ratten, det tycker jag är oöverträffat. fortfarande.
Mm.
Och kanske en sätt att bygga upp och arbeta tillsammans med ett team.
Det var ju det nya. Det var ju egentligen det nya. Han tog ju med det in i Formel 1 skulle jag säga. Både det fysiska och hur han byggde en grupp runt sig.
Mm.
Men han förändrade ju idrotten och sporten på det sättet i sitt sätt att arbeta. Och det är många som har försökt att göra det efter honom, men det är ju få som har klarat.
Verkligen, ja. Verkligen.
Nico Hülkenberg kvalar inte in på någon topplista, eller?
Nico Hülkenberg och jag är bästa kompisar numera. Så att det där är gammalt. Jag fick mig en rejäl jävel. Jag fick inte ens en avhyvling. Han bara gick. Det var en intervju i Malaysia som jag gjorde när det fortfarande var poppis och frågade honom varför han aldrig var på pallen någon gång. Och till slut ruttnade han väl och gick bara när jag drog upp det i den här intervjusituationen. Sen så hängde jag lite i luften där mellan honom och mig ett tag tills vi hamnade i en pissoar i Singapore. Då frågade jag rakt ut, vad fan hände? Varför gick du bara? Ja, då sa han, vadå? Det var väl ingenting. Jo, men vad fan, du vart ju arg på mig, sa jag. Jag fattar inte, jag försöker bara göra mitt jobb, sa jag. Nej, men han chillade sen, så var det inget mer med det. Sen så dök vi på varandra igen i Montreal, i loungen i Montreal. Och där slutade de med att vi tog en bira. Satt och snackade om både ditten och datten. Och sen så gick vi nästan armkrok ombord på flygplanet som skulle hem till Europa. Så att vi är numera otroligt bra kompisar. Nej, det är vi inte, men vi accepterar varandra.
All kärlek börjar ju med bråk.
Exakt.
Så är det ju. Vad är det snabbaste du någonsin har kört på bana eller både bana och privat då?
Det snabbaste jag har kört, jag har ingen exakt notering på hur fort jag har kört. Jag skulle gissa uppemot 300 km i timmen. Slutet på långa Anderstorpsrakan.
Ja, okej. Okay.
Jag provkörde ju de här, det finns ju lite kundvänliga Formel 1-bilar på Anderstorp som man kan få provköra om man betalar en slant. Och sen finns det faktiskt ett extra sånt chassi som en privatperson äger. Och den bilen har ingen strypt motor, så den går riktigt, riktigt fort. Och den provade jag där. Så att den sköt iväg ordentligt.
Det känns inte som de låter vem som helst bränna iväg i 300 km i timmen.
Nej, men de är rätt generösa med det. De låter de som vågar gasa på lite. Man får ju betala själv om det går åt skogen. Så att det är, man får ju tänka sig för om man säger så. Men där, jag tror jag åkt lite över 300 km i timmen tror jag med, när jag satt bredvid däremot. Och så då åkte jag åkte med David Coulthard faktiskt i en sån här Mercedes SLR på Paul Ricard. Då blåste han på riktigt. Och det är en lång raksträcka där. Och det var ju en av Mercedes supersportbilar som de hade på den tiden. Det här, är ju, det här måste ju ha varit, vad kan det här vara? 2003 kanske, 2004, något sånt. Jag kommer inte ihåg. Det var innan han gick till Red Bull i alla fall och körde med han måste ha kört McLaren på den tiden.
Litade du på honom fullt ut eller var det jobbigt att sitta i passagerarsätet?
Nej, det har jag aldrig haft problem med att åka med faktiskt. Jag tycker det är kul för att åka med, då får man verkligen uppleva hur det är att köra i de där farterna. Och när man, jag hänger mig verkligen till deras kunskap. Det knäppaste jag gjorde någon gång egentligen, det var inte på asfalt, det var i skogen med Mattias Ekström. Han hade kört Svenska rallyt i en Skoda VRC och skjutsade mig. Jag satt som en kråka i den här bilen. Jag fick inte ner arslet i stolen ordentligt. Så de spände fast mig lite sådär och sen for vi iväg. Och så satt han satt ju och drog iväg då 140-150 blås mellan träna där ute i skogen. Och det var ju hisnande på riktigt. Och så satt han och pratade med, ja Janne, där är han Formel 1, sa han. Och jag bara, visst. Så det var fan en cool. Det åka rallybil, det slår allt.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det skulle man vilja testa någon gång, kanske. Om man får någon så här dödlig sjukdom eller något som man inte har något att förlora.
Nej, det vill prova ändå. Prova ändå. Ring och fråga någon som kör rally. Jag lovar dig, de skjutsar dig. De tycker det är roligast som vet.
Jag har åkt sån här en gång aerobatik. Alltså flygplan.
Åh, fy fan, aldrig i livet.
Två personer upp i den där med förklaringen att om det händer någonting så trycker du på den där knappen och sen drar du i de här spakarna så ska du nog se att du klarar dig. Och sen upp i luften, två pers, och det snurrar åt höger och åt vänster. Och plötsligt så frågar han då som körde, är du med där framme eller har du dött? Jag var knäpptyst. Det var fullständigt vidrigt alltså, när de snurrar, alltså loopar och höger och vänster upp. Och det. Jag kunde inte gå när jag kom ner.
Nej, det där kommer jag aldrig att ge mig in på. Jag kommenterade faktiskt Red Bull Air Race en sväng. Ett par säsonger. Och då fick vi ju... vi var iväg till några ställen. Där hade de här tvåsitsiga Red Bull Air Race-planen. Och jag åkte inte med, kan jag säga.
Jag skulle göra ett jobb. Så jag gjorde vad man gör när man ska göra ett jobb. Det vill säga... satte sig ner, var tyst och tänker att jag trycker på knappen.
Ja. Ja, det är bra. Allting för företaget, helt enkelt. Ja. Janne, vilken var din första egna bil?
Min första egna bil? Måste jag fan tänka. Jag tror att det var en Peugeot 404 från 1968, en vit, som jag köpte när jag jobbade på ICA av en kille som jobbade i Skärken. Han hade den. Och hans pappa meckade med Peugeot-bilar. Så att den här peggen var i fantastiskt skick. Alltså, det var inte mycket rost på den. När kan det här vara då? 83 kanske? 84 när jag precis blev 18. Och den hade rattväxel. Den hade ju som en hel soffa i fram, tror jag. I alla fall ett stort säte i fram. Den här var ju väldigt så här, det var ju nästan som att åka 50-talare. Och sen hade motorn hördes knappt, så man fick liksom dutta på gasen när man stod vid rödljus, för är den igång fortfarande? Så här, den var en fantastisk bil. Och jag älskade den verkligen. Jag stoppade i värsta pionerstereon i den. Det skulle man ju ha på den tiden, och åka runt och dunka och greja. Jag tyckte det var en toppenbil. Tyvärr gick den sönder till slut, och du vet hur det är. Man är 18 och inte så noga med saker och ting, så den började ju rosta förr eller senare. Men det var min första bil.
Ja. Har du haft någon nära döden upplevelse? Förutom det här med Mattias Ekström då?
Och jag har haft någon nära död. Inte mer än om jag har varit väldigt, väldigt sjuk. Jag har haft hjärninflammation 2 gånger. Det är fan som att vara nära döden, tycker jag. Annars, jag har aldrig gjort någon liksom... Jag har inte skadat mig eller varit med om några olyckor eller någonting sånt som man kan uppleva som en nära döden upplevelse. Utan det var mer, jag blev vansinnigt sjuk alltså, utav de här gångerna jag hade... hjärninne var väl en gång, så var det näthinneinflammation och sånt där. Jag mådde pyton verkligen.
Ja. Skönt att slippa de här värsta grejerna då, eller det, inte för att förringa hjärnhinneinflammation, men liksom sitta på ett flyg som måste nödlanda eller liknande.
Du är bussig att tala om det för mig nu, för jag ska flyga ikväll.
Eje och jag hade faktiskt en trip från Melbourne till Singapore. Då slog blixten ner i flygmaskinen när vi kom till Singapore. Där regnade det och eländades. Då slocknade ju hela maskinen. Då var jag kanske inte så kaxig, det var inte, jag upplevde inte så nära döden upplevelse. Det var ändå rätt lugnt liksom, så. Det skakade visst och var busigt väder, men det är väl det som har varit närmast när det gäller den typen av historier då.
Vad är det dyraste du någonsin har köpt som inte är en bil eller en lägenhet?
En klocka.
Eller en fastighet.
En klocka. Ja. En Halda Racing tror jag den heter. Det är det dyraste jag har köpt.
Alltså, som kan räkna ner på tusendelarna.
En sån. Vad sa du?
Som kan räkna ner på tusendelarna eller?
Ja, det kan den säkert. Den hade ju sådana moduler, vet du, som man kunde stoppa i, och så kunde man välja vilka banor i världen man var, och så kunde man köpa till en modul och sätta i rutan på bilen så att den med hjälp av GPS visste var man var. Ja, du vet. Det var ju så imponerande.
Hade.
Vad sa du?
Hade.
Hade. Sorry. Ja, eller hade. Jag har klockan har jag kvar, men jag köpte inte alla de där delarna, det gjorde jag inte. Så rik var jag inte.
Nej. Du, om ditt kylskåp kunde prata, vad skulle det säga till dig då?
Clean me more often. Nej, men måste du öppna hela tiden, kanske jag skulle säga. Jag går ofta i kylskåp, jag tycker om att laga mat. Jag har till och med gjort lite mat-tv. Det var min dotter som lurade med mig i något som hette Bäst i köket på SVT. Ja. Det var ju strax efter pandemin där, 2021 tror jag det var, så hade vi inget att göra. Och hon låg hemma och var sjuk, och så såg hon då att det var antagning till det där. Så skrev hon till mig, pappa, vi borde vara med på det här. Gör det du, sa jag. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Men de nappade ju på det där, produktionsbolaget. Så vi fick ju spela in en liten så här antagningsvideo hemma då. Där vi stod, det var jag, min svärson till min andra dotter och min dotter. Och vi tre bildade lag. Och vi gjorde Wallenberger tror jag på antagningen där. Och sen kom vi med. Och vi tog oss hela vägen till topp 3. Så att, vi var ganska duktiga i alla fall. Även om jag höll på att riva köket en gång och lite sådana saker. Men det var en annan femma.
Du, vad lagar du helst?
Man lagar helst i, jag var en riktig sån här grillkille. Jag har sån här keramikägg ute, vet du, som man kan, ja, du vet, som är populära. Och jag har byggt mig ett utekök och hela den. Så grilla var extremt på under lång tid. Och jag bestämde mig tidigt för att jag ska grilla lite bättre kvalitet på kött. Så jag köper kanske kött lite mer sällan men dyrare. Men nu har jag faktiskt gått ifrån det lite grann, blivit lite mer åt fiskhållet. Jag tycker om en god vit fisk, en mjäll, så du vet, perfekt tillagad, exakt rätt temperatur. En god vit sås och en sammetslen puré av något slag. Då mår jag riktigt bra. Och sen ett ekigt vitt vin till det. Då blir det toppen allting.
Det är en fin smakare vi har att göra med.
Ja, verkligen. Alltså, fiskar du fisken själv också?
Nej, fan, det kan jag inte. Det har jag inte tålamod till. Jag tycker det är astråkigt att fiska. Eller jag skulle aldrig kunna ta i fisken om jag skulle lyckas få den på kroken. Jag tycker det är äckligt att hålla i.
Vilken choklad tar du först ur alla din asken?
Nu ska vi se vad den heter då. Men det är ju, den är ganska stor, oval. Och sen, sen är det rätt så tjock. Och sen är det som randig på sidorna. Vet ni vilka jag menar då? Gräddnogat heter det nog.
Ah, den, ja, ja, just det, den ja.
En av de större bitarna, den tar jag absolut först. Och hittar jag någon som jag vet att det är marsipan i, då tar jag den.
Ja, okay. Du är en marsipankille alltså.
Jag är en riktig marsipankille. Jag älskar marsipan. Det äter jag av så här prinsesstårta, då nästan så jag tar bara marsipanen.
Ja. Om du var tvungen att lackera om din bil i ett nuvarande F1 livery, vilket skulle du ta?
Måste jag ta ett nuvarande?
Ja,
kan jag inte få ta ett valfritt? Det är mycket roligare.
Okej, okay, då. Du får välja fritt.
Nej, då skulle jag ta en candyblå. Kommer ni ihåg? Det gör ni kanske inte, men Anna möjligen. Prost hade ju ett eget team. Ja. Tog jag över då det som hette Ligier tidigare. Prost hade Peugeot-motorer, om jag kommer ihåg rätt. Och den var så här djupt blå. Alltså, svårt att förklara. Den har nästan som
var två nästan.
Vad sa du en gång till?
Nästan lite fransk inspirerande.
Ja, kan man tänka sig. Men den var så här kornblå men ändå lite mörkare. Och jag älskade den färgen. Den skulle jag definitivt ha på min bil om jag skulle lacka den i någon F1 livery. Jag tycker inte de som finns idag är så där supersnygga, ärligt talat. Det är ju extremt varumärkeskopplat allting. Den här var ju bara blå. Den var blå. Sen hade den visst, den hade lite varumärken och så grejer på sig. Va? Men den var blå. Enhetligt blå. Plus att hela bilen som sådan var skitsnygg.
Ja.
Jag sa faktiskt till Adam när han drog fram den där frågan att jag hade ju inte valt Alpin i alla fall.
Verkligen inte. Vem vill se ut som en rosa energivatten?
Jag är liksom en tvättad julgris.
Ja, exakt. Nej. Usch, jätteful. Men annars är jag med en Ferrari röd. Men då ska man ju ha en Ferrari också. Det är ju liksom, det hänger ihop.
Ja.
Du kör med en Volkswagen.
Exakt. Kommer med Volvo XC60 i Ferrari rött. Så. Det är inte kompatibelt.
Jag var när jag var iväg på, kikade på Audis nya. Så har ju de gjort någon slags ny F1 röd som inte är Audi röd. Och så tittade jag på den här och bara, ja. Men vänta lite. Den är typ Ferrari röd på ändan. Och den är typ Mercedes silver längst fram. Hur tänker man där? Är det...
Ja, men jag
du
tror
som
jag
har
kan...
på så i 30 år liksom. Vad jag... i...
Ja, men jag tror att du får tänka, du måste tänka fler dimensioner, för det kommer ju en massa varumärken på den här så småningom. Jag menar, strippar du vilken bil som helst som finns idag så ser de inte jättekul ut när de bara har grunden, bottenfärgen. För det är ju det Audi-bilen hade.
Ja. Men nej.
Agree to disagree.
Jag fattar.
Ja, men det finns ju någon känsla i det. Det här kändes ju som en kopia av en kopia. Alltså, dubbla kopior.
Ja. Jag kommer ihåg, återigen Michael Schumacher, när han gick till Ferrari så var det ju ett väldigt hallihallå om vad han skulle ha för färg på hjälmen. Han började ju då med den blå hjälmtoppen. Jag tror att han hade en stjärna upp till. Rubens Barrichello hade ju något som liknade den, fast han hade en ring med stjärnor, om jag nu kommer ihåg det här rätt. Så det gjorde att jag kunde skilja på vem som var vän när man såg ifrån kameran ovanför. Men sen så bytte ju Shumi sen till röd. Och jag minns så, för när man såg den i tv så var den ju verkligen knallröd, lika röd som bilen. Men när man såg den i verkligheten, då var den ju, hade den ju samma färg som en bandyboll. Och jag vet faktiskt att det pågår en enorm research på teamen om vilken färg bilen ska ha och vilken färgblandning det ska vara för att den ska gå igenom rutan på bästa sätt. Där är
det
ju supernoga.
Viktigt. Ja, men det där är ju otroligt viktigt. Alltså för att man som tv-tittare ska se, men idag också som social mediekonsument av Formel 1, där man lever på, alltså där man följer F1 via klipp, då har du ju inte alls samma tid att ett titta på bilen och två titta på föraren som sitter bakom en halo. Det är ju superviktigt för teamen att de kliver ut. Och jag tänker, för dig som har det jobbet att kommentera, måste det ju vara oerhört svårt när två bilar är, alltså den svarta Mercedesen var ju inte rolig.
Nej, och den gröna Astonen på håll i elljus. Nej. De såg fantom exakt likadana ut när de kom ur en kurva långt ifrån. Det där var inte alls bra. Det där, sånt där reagerar jag direkt på när jag ser, fan, hur ska jag kunna skilja på dem där? Men det, visst, man lär sig efter ett tag, va? Men ibland så borde de vara duktigare på att hitta någonting som gör att de sticker ut.
Är det hjälmen du kollar på när det kommer en onboard-bild?
Jo, liksom... ja, en onboard gör man ju det. Där är det snabbt. Men nu finns det så många olika kännetecken. Förr var det nästan, då var ju förr i tiden när man såg huvudet på föraren tydligare, då kunde man ju på jättelångt håll se vem som var vem. Sen så införde de ju då färg på kameran. Man hade röd, svart och man hade någon fluorescerande grön eller gul eller vad det var också. Och då hade man ju då, den som hade lägst nummer i teamet, den hade svart kamera. Den som hade det högsta numret i teamet hade den färgade kameran. Så var det enklare att skilja bilarna åt på det viset då. Sen vet jag att när Eddie Irvine körde i Ferrari till exempel, då hade han små gula prickar på framvingen och sådana grejer så att man skulle kunna se. Och det var inte bara för oss utan det var för mekaniken också. När bilarna snabbt kom in i depån, kanske opåkallat, så behövde de veta vilken bil är det som kommer. Och då behövde de se det snabbt som racken. Så man hade små sådana där kännetecken på bilarna för att man snabbt skulle kunna se skillnad på dem.
Ja. Det är fascinerande där, för vi tittare tar ju hjälp av dig. Det är du som hjälper mig att veta om det är Hamilton eller Leclerc ibland. Liksom.
Ja, och det är ju, jag förstår så. Ju då till exempel, för det finns ju en annan som tycker att jag är rätt sömnig som inte ser rätt. Eller jag kanske säger fel av någon anledning och vad det nu kan vara. Men oftast så tror jag man prickar det rätt i alla fall så att man kan guida tittaren snabbt. Vem är vem? Vad är det som har hänt? Man ser en bil som står i en sandfolla. Ja, då ser man kanske bara att det är lite gult på kameran. Ja, men då vet man att det är den och den. Istället för att om det hade varit en svart kamera så hade det varit den och den. Då, det är lite sådana grejer man får, liksom, man får lära sig och försöka vara så snabb man bara kan. Man sitter ju inte och säger fel med flit. Utan det är, man gör ju sitt allra bästa för att vara på det. Liksom.
Nej, men så tänker jag också när du kommenterar så är ju du låst av de bilderna du får. Vilket ju gör att du måste ju hantera de bilderna som kommer in och som du ska komma. Och då kan det ju vara så att man i den egna tanken är någon annanstans. För det är någonting annat man hellre vill se. Men så dyker det upp av någon anledning helt andra bilder. Och då måste du ställa om. Det tycker jag måste vara skitsvårt.
Ja, men det är ju. Och ibland kan det ju vara så att idag har vi ju så mycket information. Jag sitter väl med 1, 2, 3, 4. Jag tror jag har 5 eller 6 skärmar med olika typer av information som kommer till mig samtidigt. Som ska processas på något sätt samtidigt som jag ska prata, samtidigt som jag ska liksom ha koll på vad som händer. Jag har full respekt för att man hemma kan bli jätteirriterad på mig för att jag är sömnig eller säger fel eller gör ditten och datten. Jag bara vill att man tar ett djupt andetag då och tänker att det här är inte så jävla lätt som det verkar hemma i soffan när man väl sätter sig där. Och jag brukar tänka det ibland, fan, okej, när man får som mest skäll, då tänker jag så, undrar om jag ska bjuda hit den här personen, så kan han få göra 5 minuter, då får vi se hur länge han klarar sig, va? Men ja, det, så kan man inte heller resonera, för det är inte den personens jobb. Jag har det här som jobb, jag ska klara det. Så jag brukar tänka så här, fan, jag får skärpa mig till nästa gång. För är det någonting jag hatar, det är att gå ifrån en sändning och känna att fan, jag var inte tillräcklig då. Jag var inte bra helt enkelt. Eller jag gjorde ett stort fel. Jag resonerade galet runt någon strategi eller vad fan det nu är. Och jag kan bli så besviken på mig själv för att jag inte liksom var på det. Och när man får det då påtalat från någon hemma då som kanske haft bättre koll eller i alla fall i lugn och ro hemma i soffan, kunna följa sin favorit. har bättre koll än vad jag har på just den föraren. Så att jag tänker så. Jag blir inte tjurig, utan jag tänker så här, fan, jag får skärpa mig. Nästa gång ska jag vara på det. Och så inte sitta och gissa, utan var säker när du säger någonting så det inte blir galet.
Mm. Men är det inte lite det som gör att du fortfarande håller efter 30 år och fortfarande tycker att det är roligt, att du hela tiden vill bli bättre? Och göra det ännu lite bättre. Och göra det perfekt.
Jag hoppas att det är så i alla fall. Men det är viktigt att alla förstår det. Att jag sitter ju och kollar. Jag baktittar ju på sändningar. Inte hela sändningar. Men jag vill plocka upp om det är något ord som jag använder galet till exempel. Eller något annat. Det är inte säkert att alla uppfattar att jag blir så himla mycket bättre av att jag gör på det här viset. Men jag försöker. Och jag har det som rutin. Att jag tar 10 minuter, en kvart. Bara för att få känslan. Hur lät det den här sändningen? Var tonfallet rätt? Lät jag bisittaren få prata tillräckligt? Jag kan ibland bli lite övertänd och liksom ta över sändningarna. Jag är medveten om det. Men jag försöker att liksom tänka på den biten också.
Det bidrar ju också till energin såklart. Men du, så tänker på när det dyker upp en kändis i rutan. Känner du är ofta bra på att spotta vem det är innan... Utan att det kanske alltid är en skylt så snabbt.
Ja.
Får du det i örat då? Eller har du så bra allmän kunskap?
De som rör sig i Formel 1 på är oftast de samma. Ja. Det har blivit svårare med åren, kan jag säga. För nu är det så mycket kändisar som jag inte vet vilka de är. Det kan ju vara någon influencer eller någon artist som jag inte skulle drömma om och varken lyssna på eller ta reda på vem det är vid sidan av Formel 1. Och då sitter jag ju lite i skiten, så är det ju. Jag kommer ju aldrig kunna leverera. Däremot när Gordon Ramsay, som är min go-to-kille, honom vill jag ju, det är mitt drömintervjuobjekt, är där. Mm. Då vet man ju det. Eller om man ser så här, vad ska jag ta för något exempel? Någon fotbollsspelare som spelade för 15 år sedan, men då är jag fortfarande med någorlunda, va? De som spelar idag, jag har ingen aning. Så att det är liksom, jag tror att det är... Det är jag och den som är bildproducent som väljer ut de här bilderna. Vi är väl ungefär lika gamla, kanske, inte vet jag.
Alltså jag var lite imponerad när du tog Fiona May.
Ja, just det.
Det tyckte jag var snyggt.
Ja, men det är, en sån där allmänbildningskunskap som jag bara har av någon anledning. För att jag har kollat på mycket friidrott och tycker det är kul att följa den typen av sport. Så då, sånt kan fastna. Det kan det göra.
Ja. Det tyckte jag faktiskt var lite imponerande.
Ja, roligt. Mm. Roligt. Det tackar
som
vi för.
OS-nörd liksom, tycker jag var kul.
En sista snabb fråga då i det här formuläret. Du får ställa en fråga till valfri nuvarande F1-förare. Vi kan väl säga både 2025 och 2026 får vara inkluderat då. Och du är garanterad ett sanningsenligt svar. Vilken fråga ställer du och till vem?
Jag skulle nog ställa frågan till Lewis Hamilton, tror jag. Vad är det som gör att du inte klarar av att köra de här ground effect-bilarna? Är det liksom, vad är det som har hänt? Det skulle jag vilja veta från Lewis Hamilton. Jag skulle vilja veta det då, sanningsenligt, hur han tycker att det är. För han vet ju exakt varför det inte går tillräckligt fort. Men det får man ju sällan veta.
Mm, det är väl lite 2025 års stora mysterium, Hamiltons fall.
Ja, och egentligen hela den här eran av bilar. För att han har inte varit bra sedan de här ground effect-bilarna kom, skulle jag säga. Han tappade lite feelingen. Den där goa känslan som han har när han kör, den får inte han från de här bilarna. Och förklaringen till det är ju, bilarna är ju extremt beroende av att kunna köra så nära marken som möjligt. Och det kanske ni minns då, att vi fick porpoising-problem med bilarna hoppade och hela den grejen. För att stoppa porpoising så har man ju då bara gjort fjädringen hårdare och hårdare och hårdare. Vilket betyder att framänden på bilen blir till slut stum. Du får ingen känsla överhuvudtaget från bilen under inbromsning. Och är det någon som behöver det, så är det Lewis Hamilton. För han kör bilen på det sättet att han bromsar och styr bilen mot Apex samtidigt. Så han håller liksom i bromsen ända in till bilen är där den ska vändas runt och sen bära iväg ur kurvan igen. Den känslan får inte han från de här bilarna. Plus att bilarna generellt är understyrda. Som inte heller... Han gillar nog mer en neutral bil, men framförallt behöver han en stark bakände. Vilket han inte heller kan få, eftersom den här understyrdheten som de har i de här bilarna, den försöker man ju få bort. Och det gör man genom att ge dem mer och mer framände. Trots att man inte får någon känsla från framände. Det låter lite konstigt där, men så är det. Och det betyder då att när han styr in så som han ville göra tidigare, då är inte han säker på att bakänden hänger i. Han tvivlar hela tiden på att när ger den sig. Och det här kostar tiondelar, hundradelar i varje kurva. Och det är det som gör att jag inte tror att han hänger med. För Leclerc är mot i den andra. Han vill ha en jättepositiv framända. Sen kan han hantera en lösare bakände. Han accepterar att bakarslet sitter ordentligt. Och så kör han på det viset. De här två sakerna gör ju att det här... Då eskalerar liksom problemet för Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo tror jag hade samma problem med bilarna, de här moderna bilarna. Han är också en sån här late breaker, vill hänga på bromsarna ända inne. Det går inte. Och det är det här som McLaren har varit så bra på den här säsongen, att de har haft en anti-dive. Det vill säga att bilen hålls plan hela tiden. Den niger inte och den pitchar, alltså det händer ingenting mer när man bromsar eller gasar. Den är stum. Men det fick till följd att Lando Norris under en period inte hade rätt känsla från bilen. Så de byggde ju faktiskt om hjulupphängningen lite för att anpassa efter honom. Så att han fick tillbaka en viss känsla. De fick välja killarna vilket de ville ha. Piastri valde den gamla medan Norris gick för den nya. Och det här hände i Kanada tror jag. Och det hjälpte nog Norris en del att hitta tillbaka till den här känslan. För att som Björn Wirdén har beskrivit för mig så är det så att det man jobbar med när man kör racerbil, det är ju lastväxel mycket. När du bromsar, då ska ju bilen niga i fram lite grann och så känner du i händerna när du har grepp eller inte. Det där finns inte i de här bilarna på samma sätt. Och jag tror att det är därför många unga killar är duktiga, för de kör så mycket simulator. Och i simulatorn känner du ingenting. Du bara sitter ju i en stol. Det finns inte den där feelingen. De lär sig att se snarare än att känna. Och det är därför jag tror också att en del äldre förare framförallt har problem med att anpassa sig till de här nyare bilarna.
Det är spännande att se hur det nya regelverket påverkar den här olika typerna av förare. Samt vad de här åren med Ground Effect-bilarna och den påverkan på den mentala biten har gjort med de äldre förarna in i ett nytt regelverk.
Ja, jag är helt enig. Nu blir det en flatbottnad bil. Den kommer att få ungefär 30% av downforcen under till. Den kommer att få downforce från ovansidan på chassit på ett annat sätt igen. Och jag tror att det är lite grann att gå tillbaka till hur det var tidigare. Men å andra sidan har man en helt ny power unit som funkar otroligt annorlunda jämfört med det de har haft tidigare. Så att vi får se. Ingen vet ju. Jag har försökt fiska med Dino Beganovic som kör mycket simulator och 26-bil. Men han får inte säga något. Så att it is what it is. Mm.
Han säger ingenting bakom kulisserna heller.
Inte ett ord faktiskt, han är duktig på det. Det ska jag ge honom. Ferrari behöver inte vara orolig.
Nej, men det är jävligt spännande det där faktiskt. Och jag tycker den mentala biten i det hela också är extremt spännande på hur förare påverkas av med- och motgång och av att regelverk förändras i förhållande till att de själva förändras och deras egen utveckling. Jag tycker det är otroligt spännande.
En som man är skitnyfiken på, det är ju vad det här får för konsekvenser för någon som Max Verstappen. Max Verstappen har ju kört 3 generationer bil kan man ju säga då. 2016 körde han den smala bilen, 2017 kom ju den breda bilen och 2022 kom den här bilen.
Kom Max-bilen.
Han har varit more or less lika bra. Men där har ju, han pratade om det de här 2 sista helgerna. Att bilen studsade för honom. Han klagade jättemycket på det. Det hade bara med att det här nya golvet som de tog fram här mot slutet av säsongen, det var så jävla effektivt. Men det var bara effektivt när det kom ner mot marken ordentligt. Och då kom porpoising. Och de stivade upp fjädringen. Den var helt stum. Den var stelopererad bilen. Vilket betyder att då när den då kommer mot kurvor, inbromsning lite ojämnt, då börjar den studsa på däcken. Och han tappar direkt känslan. För du kan ju tänka dig själv att du kommer att bromsa då in i en kurva. Så börjar bilen röra sig upp och ner. Och när du bromsar så kanske bilen, exakt när du börjar bromsa så är den ofjädrad. Den är på väg upp istället för ner i frekvens. Ja, då låser det upp. Och det där känner han direkt. Och han blir galen. För det där vill han inte ha. Han kan inte jobba instinktivt då. Och det var det här som han var så frustrerad på slutet. Att bilen studsar, går inte att köra liksom. Och på något sätt så lyckades de, jag tror antingen för att de höjde bilen en aning eller gjorde den lite mjukare bara så att den kom tillbaka till honom på något sätt. Men det är alltså några procent prestanda att göra det. Så att ingenjörerna vill inte, men Max måste också kunna trivas i den. Och han följer ju faktiskt ifrån setupmässigt några gånger. Brasilien var väl det mest kända exemplet. Hur de var tvungna att, att jobba på ett sätt så att han kunde köra bilen snarare än att köra den så som den i teorin är snabbast.
Ja, de här sprinthelgerna var ju inte Red Bulls finest moments.
Nej, och jag är förvånad, men jag tror att det är så. Det var, siffror var framräknade, så här ska bilen köras i deras simuleringar. Men det överensstämde inte med verkligheten. Och då började de på bakfoten på något sätt och fick liksom backa tillbaka.
Det säger ju en del om hur mycket Max Verstappens feedback gör. För när han får då FP1, FP2 och FP3 på sig att hjälpa dem till att hitta rätt, då blir det oftast lite bättre då.
Det är ju det som är förarens jobb ihop med teamet. Och i de alla och det tycker jag också är en annan grej med det här reglementet som vi har haft. Setupfönstret har varit väldigt smalt. Det är inte stort utrymme att gå vare sig åt ena eller andra hållet, utan det här är den bil du har. Kör den, more or less. Mm. Och när man då kommer till bilens så kallade sweet spot, när den då funkar perfekt, då känner föraren det direkt och då kan den vara... Det är ju det här Ferrari, de har haft ett ännu smalare fönster med sin bil än till exempel McLaren då, som har haft kanske det största och vidaste. Och där ser man ju skillnaden. Jag tror inte Ferrari är ljusår bakom Red Bull, McLaren eller Mercedes. Men det är det där lilla att hitta bilen i exakt rätt fönster. Där har Ferrari haft mycket, mycket svårare än alla andra. Så att, kan de hitta någonting som är mer körbart, typ Racing Bull i år är ett annat exempel. Det är ju inte den snabbaste bilen. Men jäklar vad bra de har kört i år. Men det är för att bilen har varit snäll mot förarna. De har kunnat köra bilen på ett sätt så att de kan få ut maxet av paketet. Så att ibland ska man nog leta körbarhet mer än ren prestanda. Och där tror jag Ferrari tänker lite galet.
Ja, framförallt om man är ett mittenstall. När det ändå inte handlar om att vinna loppet. Liksom.
Mycket, men helt korrekt, helt korrekt.
Du Janne, vi har ju bett dig förbereda 5 punkter från 2025 och 5 punkter från 2026.
Mm.
Som du är nyfiken på eller vad det nu kan vara. Nu, ja. Jag vet inte, vi kanske har varit inne på något av det och touchat. Men,
ja, men det har jag. Det som det första som jag kommer att tänka på nu från säsongen som var, det är hur jämnt det har varit. Jag har aldrig i hela min karriär varit med om att ett Formel 1 startfält är så oerhört fartmässigt lika snabba. I allt som oftast i Q1 har det legat på runt en sekund mellan första och sista bil. Det skilde det mellan första och femte bil för 5-6 år sedan bara.
Ja.
Det tycker jag sticker ut allra mest kring 2025. Att vi vid 2 tillfällen faktiskt slog rekordet för hur lite tidsdifferens det var mellan första och tionde bil i Q3. Det låg på en halv sekund ish vid de här 2 tillfällena. Det putsades rekordet lite senare under säsongen. Jag tror att det var i Ungern var en gång det slogs. Sen var det en gång senare. Det där kommer vi att mista nu när vi byter reglement. I alla fall tillfället. Jag hoppas vi kommer tillbaka till det igen. Men det här tycker jag är oerhört bra. Och jag älskar när det svåraste som finns är att åka ut och kvala. För det är exakt så det har varit. Minsta lilla du inte är på banan med setup och bil och dig själv och alltihopa. 5 platser bakåt direkt. Fråga Lewis Hamilton som inte är långt bakom Charles Leclerc men många placeringar bakom Charles Leclerc. Och det där, det tar på huvudet på förarna. Men det är också det som jag gillar.
Jag kan bara skriva under på det, för jag har ofta tyckt att lördagen har varit höjdpunkten på de här helgerna när man har sett att men det är så lite som skiljer, och framförallt så kravet för att lyckas i ett kval är så otroligt högt, och det är redan från det första kvalsegmentet där det plötsligt är så att du kan inte bara kliva ner i en Q3 och tycka att jag kollar in de sista 10 minuterna, för då kan din favoritförare eller kvalet egentligen redan vara avgjort, för att det handlar om att sätta bilen, alltså du har inte råd att göra en miss än i det första kvalsegmentet, och det tycker jag också har varit en riktig höjdare i år, alltså att man inte har känt kvalen som någon transportsträcka, utan man liksom har känt glädje för att sätta sig in för ett kval.
Sen är det ju så, grädden flyter upp ändå, det gör den, helt klart. Men de har fått jobba mycket, mycket hårdare, och det gillar jag. Så det var nummer 1. Nummer 2, som jag tycker har varit speciellt den här säsongen, McLarens supervånda. Jag kan inte fatta hur team kan ha så svårt att se vad som är rätt, enligt mig då. Det tycker jag är konstigt i ett team på den här nivån. Att de gång efter gång efter gång la ut snubbeltråd för sig själva. Det kan jag tycka är fascinerande på den här nivån med så mycket på spel. Jag förstår att de inte ville att förarna kanske skulle tävla mot varandra i samma utsträckning i början tills dess att konstruktörs-VM var klart. Men efter det kunde de ju bara släppa dem lösa lite tydligare att de verkligen fick gå till ytterligheter med strategi. Problemet med det är ju att det är oftast bara en strategi som är det snabbaste. Så det spelar inte så himla stor roll vad den andra försöker göra, för att det går ändå inte att överträffa den som har kvalat bäst och därmed har förtur och prioritet och hela den grejen. Men jag tycker det är spännande ändå att McLaren, det är ganska omodernt att resonera som de har gjort, att våra förare ska ha det exakt lika. Det går inte. Och jag har hävdat det ända sedan jag började göra Formel 1, att ett team kan bara ha en förare som de ska prioritera. Den andra ska vara backup. Den andra kan naturligtvis göra fina resultat hela dagen och vara värd sin viktig guld. Men det är bara den ena av de två som man ska satsa på. Då är man nästan garanterad ett maximalt resultat på förarsidan. Sen vet jag att invändning från många som lyssnar, de tycker jag är dum i huvudet som säger så här. För att, vadå, den andra måste väl få chansen? Ja, men det där får de göra upp inom teamet. Det är ändå en lagsport delvis. Och förlåt.
Nej, men när du säger så då, hur tycker du att McLaren skulle ha gjort och när skulle de ha gjort det? Och vad skulle ha avgjort?
Jag kan, det finns ju olika sätt att gå tillväga för att ranka förarna mellan varandra. Man kan sätta en deadline efter en tredjedel av säsongen till exempel. Man kan säga att om någon tar ledningen med si och så många poäng, ja, men då är det klart. Ni har första fem racen på er att bestämma den interna ordningen så att säga. Sen går vi över på en förare. Det allra bästa och det mest effektiva sättet är ju att teamet redan innan när de bestämmer line-up bestämmer att den här killen ska vi ha för att vinna VM. Sen ska vi ha den här killen för att backa upp den här killen som ska vinna VM. Ungefär på det sättet som McLaren, som Fernando Alonso trodde att McLaren gjorde 2007. Förstår ni? Men Alonso trodde helt ärligt att han var där för att vara etta i teamet. Och Ron Dennis hade nej, absolut inte. Där är min kille. Han går ju bra här, så jag tänker att det var inte frågan om att sätta honom på tillväxt och maximera Alonsos förmåga. För det hade ju varit mycket, mycket bättre som jag ser det. Utan där släppte han löst dem bara och det blev ju pannkaka av alltihopa. Så att jag förstår inte riktigt det där. Men det är min filosofi. Jag säger inte att jag har rätt på det sättet. Så här säger jag på Formel 1. Det är en teamsport. Jag tycker att man borde tänka på det lite oftare och att teamen blir bättre också på att förklara för sina förare vilka roller de har. Det gäller ju vilken lagsport som helst, att man har olika roller i ett lag.
Vi snackade om det tidigare att när Oscar Piastri fick släppa förbi Lando Norris på Monza efter det här långsamma depåstoppet. Det gav ju Lando Norris 3 poäng extra.
Det gjorde det.
Utan det så hade han förlorat VM med en poäng.
Visst, men då börjar vi med det resonemanget, då kan vi backa många varv tillbaka. Jag menar,
jo.
Det är det som är problemet med hela den där grejen, va? Utan att Norris fick stopp i maskinen på Sandfort så hade han haft 18 poäng till.
Jo.
Det kunde inte han påverka.
Hjälpte honom. Alltså, teamordern på Monza hjälpte ändå honom där.
Visst, men där kan jag ändå ha viss förståelse för att de manipulerar resultatet lite grann. För det de egentligen gjorde, för Norris skulle ju ha varit först i depån under alla omständigheter där. För han var först på banan. Nu valde de att låta Norris hänga kvar för att vara mer rädda för Leclerc som var bakom Piastri. Så då tog de in Piastri först för att skydda sig mot Leclerc. Sen när Norris kommer in så har de ett slow pitstop. Ja, då vill de ju naturligtvis ordna det där än att Norris ska förlora på att han gick med på att ta den dåliga strategin, om ni förstår vad jag menar, va? Men ja, det är ju det här som är problemet. Om du håller på med det där och inte är supertydlig med hur du jobbar, då blir det blir förvirrat för den som sitter och kollar. Och sen kan man ju ha 1000 åsikter om hur McLaren gjorde och varför och hela den grejen, va? Men jag tror att vi alla, det blir enklare i alla fall om man vet att det finns en 1-2 i team och sen så kör man. Man ser. Mm. Eller att de har likvärdig status fram till sig race 5. Och sen, eller race 7 då, när det är så långa säsonger som det är nu.
Mm.
Race 7, det är ändå förhållandevis tidigt. Alltså. Då är vi ju knappt in i juni.
Nej, det är en tredjedel då.
Mm.
Ja, vi får väl se om de ändrar på sitt upplägg till nästa säsong då.
Aldrig, kommer de aldrig göra. Det vore en sån prestigeförlust för dem, så det kommer de aldrig göra. Inte offentligt.
Men alltså, nu kan de ju inte göra det.
Nej, men nu kan de göra det. De kan ta en annanstans till nästa säsong. Det kan de göra. Så kan de dra någon jobbig förklaring. Men vi har kommit fram till våra analyser. Bla, bla, bla. Och sådär, va? Och så, men det som jag säger, va? Det skulle bli en jätteprestigeförlust för dem.
Det blir en prestigeförlust. Och en de skulle tappa ansiktet om de ger upp det nu. När de drog det så hårt förra året. Och då sen ta ett helt annat beslut till nästa år. Så erkänner de ju att de gjorde fel. Och det känns ju inte som att det är... blir rätt. Liksom.
Men är det så fel att erkänna att man har fel ibland då?
Nej, det kan jag ju tycka att det är det ju inte som jag ser det, men jag tror att i ett stall där man har diskuterat vad som är rättvist och försökt att lösa allting på det sättet hela vägen in i kaklet, så blir det väldigt fel att efteråt då säga så. Vad säger Oscar Piastri om det? Han som ändå ledde VM med så mycket i augusti.
Visst, men han förlorar inte VM på Papaya Rules. Det vill jag vara väldigt tydlig med.
Nej, det gjorde han inte. Nej. Men hade han fått reda på då, i augusti när han ledde, att det var honom de satsade på.
Så kanske han inte hade gått in i sin svack. Kanske inte hade blivit samma svacker.
Så kanske det inte hade blivit samma tunga fall. För han inte hade behövt vara lika orolig för den situationen. För det är ju säkert någonting som påverkade honom, att han... När man börjar tappa och sen tappar ännu mer, så blir du ju ännu mer osäker.
Mm.
Och den mentala biten är ju oerhört viktig.
Men tänk om de hade valt Oscar Piastri. Han får ändå denna svackan. Max Verstappen kommer i kapp och går förbi. Då har de ju förlorat VM istället på att...
Det var ju nästan det de höll på med i Qatar, kan jag tycka. Då strular de ju till det på riktigt. Men det är också en sån här grej som många vänder sig mot, att McLaren gjorde helt. För ja, det gjorde de. Det har de ju utan omsvep erkänt, men det var inte så jävla lätt att ta rätt beslut där framme heller, längst fram där de var. För att rent taktiskt så var det absolut inte rätt att komma in vid det tillfället, men alla gick in i depån för att McLaren gjorde som de gjorde. Så de var tvungna att agera och alla andra kunde reagera. Det glömmer vi lite grann när man sitter och kastar skit på dem. Jag har ju själv kastat massor med skit på dem för det där. Men om man tänker efter lite, och det har ju hänt förr att man står där med två bollar. Fan ska vi göra? Nu kommer vi till depåinfarten, nu ska vi göra? Ja, med facit i hand borde de ha tagit in en bil och låter den andra gå. Men vilken bil skulle de ha låtit gå då? De skulle ha tagit in Oscar Piastri. Ja, då hade de ju tydligt favoriserat den ena föraren för den andra. Sett till... Men det tycker jag, det var ju avgjort redan på lördagen. Den som kvalar bäst har alltid prioritet. Så att, men du hör ju själva, det blir för mycket, det blir för mycket om och men.
Det blir så rörigt.
Ja, helt klart.
Man kan snacka i evigheter om det här.
Det kan
men
man
vi
göra.
Vi hoppar väl vidare till nästa punkt.
Just det.
Så vi får med alla dina punkter här.
Ja, men vi skyndar oss lite. End of an era har jag skrivit också. Och då tänker jag på två gubbar. Och de kommer från båda samma team. Jag tänker främst på Christian Horner. Den är legendar i Formel 1, får man ändå kalla honom. Var den mest och längst sittande teamchefen i sporten fram till dess han fick kliva av då. Enligt uppgift då, på grund av bristande fart på bilen eller uteblivna resultat, vad ska jag kalla det då. Och det får man ju också ge teamet. Det blev ju faktiskt en vändning efter det att han slutade. Sen vet inte jag om de två sakerna korrelerar och hänger ihop. Vi kan bara konstatera att Christian Horner fick kasta in handduken till slut efter ett stormigt år med lite oegentligheter mot anställda och lite annat som hade hänt, maktövertaganden och annat. Och egentligen startade nog hela grejen med att Dietrich Mateschitz gick bort. Jag tror att det var det som var instrumentellt för hela den här apparaten. Och jag tror faktiskt att det landar även i att den andra personen som nu kliver av, nämligen Helmut Marko, en annan era, ungefär lika lång, eller nästan lika lång, längre. Också få kliva av. Det tror jag också hänger väldigt mycket ihop med att Dietrich Mateschitz inte längre finns i livet. De här två personerna, Christian Horner och Helmut Marko, var ju båda handplockade av Mateschitz för att sköta det där teamet. Och i Horners fall så vill han ha mer än vad som fanns att erbjuda, och i Markos fall så faller han för ålderstecket, tror jag. Så att det är som jag ser då, end of an era. Det är min tredje grej då.
Det är den här treenigheten som fanns i det teamet som gjorde dem så starka. Och när en bit faller bort så blir det plötsligt två sidor av det där myntet. Ja, den där som höll balansen försvann.
Det blir maktkamp. Terrorbalansen försvinner. Min fjärde grej som jag tagit är Hamiltons genomklappning. Jag tycker det är, man kan kalla det nästan till. Framförallt de här sista helgerna när han inte ens lyckades kvala sig ur Q1. Det tycker inte jag är... Det är ovärdigt för Hamilton, jag gillar inte det. Jag tycker Hamilton är värd all respekt och ära som finns i hela världen för allt han har åstadkommit genom åren. Va? Men det han håller på med just nu i Ferrari, det borde han faktiskt ta sig en funderare på om det ska fortsätta eller inte. Som jag ser det, och det såg jag faktiskt redan när han gick dit, han passar inte i det där teamet. Och jag tror inte han passar i teamet nästa år heller. Det är bara så. Han är inte den typen som ska köra i det här kollektivet, det här italienska kollektivet som sluter sig runt sin egen myt på något sätt, va? Hamilton är ju ändå den där Still I Rise-personen som står som rosen på gräddtårtan typ, va? På toppen. Och det passar inte den där organisationen. Där är Leclerc mycket, han har liksom en annan roll där på något sätt. Va? Han är uppvuxen i hela organisationen och så. Det är för stor skillnad. Jag tror att Lewis Hamilton skulle må bättre att köra någon annanstans eller inte alls. Det är vad jag tror om det där.
Varför tror du då att han tog det här beslutet att köra för Ferrari? Det för drömmen om en 8:e VM-titeln i det röda?
Ja, då skulle inte jag gått till Ferrari om jag drömde om en 8:e VM-titel. Men jag tror att alla vill köra för Ferrari. Det där har jag ju hört så många gånger under alla dessa år. Alla vill någon gång. Så när Ferrari ringer, eller det kommer upp på bordet, som det då förmodligen gjorde när John Elkann hörde av sig och sa att du får en miljard där om du kommer över till oss och så ska vi se till så du får en bil så du kan vinna VM. Vem skulle inte tacka ja till det, ärligt talat? Om Ferrari ringer. Det är liksom, men man får ju ändå ta sig en funderare på det. Om det är rätt väg att gå när man är 40 och kör bilar som man inte 100% trivs med. Och så går man till team som i alla fall bakåt i tiden hade gjort sämre bilar än det han har kört innan. Då vet inte jag riktigt om man har gjort researchen ärligt talat. Va? Men se, jag tror han blev bländad helt enkelt av att det var just Ferrari. Som lockade på honom och det var ju naturligtvis en monetärt bra deal också, självklart, men det behöver han ju inte, han har ju pengar så han klarar sig.
Ja, men det är många mästare som har tagit den där vägen, men det är ju få som har lyckats.
Ja, så är det, och det är liksom, alla tror att det är jag som kommer att göra, det är jag som ska upprepa Michael Schumachers bedrift. Ingen har löst jobbet ännu förutom Kimi Räikkönen. Och han tog bara en titel i urminnestid.
Tack vare Alonso. Exakt. Ja, men
exakt. 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 Min sista grej då som jag har valt tycker jag är värd att plocka fram. För Carlos Sainz har jag någon slags har en delad känsla runt honom. Jag kan ibland tycka att han är onödigt krånglig och jävligt fyrkantig och butter och tjurig när han håller på. Som när han håller på och var sur över att han blev bestraffad på Sandfort. Han blir, vad ska jag kalla det? Han blir sur på något sätt. Jag kan inte förklara det.
Visst är det tjurig tonåring?
Ja, men tjurig, butter. Alltså, gillar inte det.
Ja, men butter, tjurig tonåring som gnäller och skäller och sen smäller igen dörren och säger stick.
Ja, men lite så. Och sen det här...
Han sparar i matadoren så då kan väl han få vara tjuren. Det är väl en bra kombo.
Ja, det får han vara. Han har fått det från sin pappa då. Men sen har vi det geniala med Carlos Sainz också som jag är så jävla förtjust i. Jag tycker jag älskar hans sätt att köra bil och den här smartness, hans racecraft, hur han är med i racet från sittbrunnen, hur han tänker ett varv till. Och det var mycket de egenskaperna som faktiskt säkrade upp två pallplatser för honom i Williams. Det är inte kattskit alltså. Han är riktigt bra när han skulle kunna vara en sån om han fick rätt grejer att köra. Skulle han ha kört för McLaren nu istället för när han gjorde det, då tror jag att han hade varit världsmästare, inte Lando Norris, om de två hade varit tillsammans där. Det är min uppfattning och så tror jag att det skulle vara. Han är briljant i sina bästa stunder, Carlos Sainz, och den vändningen som han körde eller som han fixade i år. Apropå det Anna har sagt flera gånger, att det mentala är så himla viktigt. Där har du en kille med det tjockaste pannbenet efter Sergio Perez. Men de två, inte konstigt att de pratar spanska båda kanske, men det, och Alonso är ju lite likadan. Jag vet inte, de är uppväxta med så här en decimeter till pannben. Det är helt otroligt alltså. Det är, jag är mäkta imponerad av Carlos Sainz på det sättet.
Ja, men den hösten han har gjort, alltså det här osäkerheten som han ändå utstrålade under inledningen här i Williams med ny motor och med in till Albon och så vidare, och sen den comebacken efter Baku som jag fortfarande inte kan uttala. Azerbaijan säger jag istället.
Mm. Ja, men Baku. Ja, men Baku, nej, men det går inte. Då får man hoppas att den här stavningshjälpen har rätt.
Ja, men du vet, jag säger alltid Baku, för det är ju så man säger i Tyskland.
Just det, och i England.
Så att jag säger ju alltid fel. Men den comebacken han har gjort efter det racet då, under hösten, har ju varit imponerande. Hans, så som han har stigit samtidigt som Albon har fått lite stora skälvan.
Verkligen. Det var ju så, de bytte plats på varandra från första halvan till andra halvan. Nu tog Albon mer poäng än Carlos Sainz, ska vi säga. Så Albons första halva var bra. Men det är inte det jag vill lyfta fram, utan det är Sainz vändning. Sainz har alltså kört för, jag tror det är 6 av 10 team i Formel 1 just nu. Han har samlat på sig väldigt mycket erfarenhet på det viset, tror jag, som han har haft oerhört mycket nytta av. Så att han är lite cool på det viset. Det var mina 5 grejer från året som har varit. Sen har vi lite spaning framåt då. Det var, fanns önskemål om det också, eller hur?
Och ja, då, men absolut. Och då, du behöver då, inte stressa, Janne.
Nej, då, det är bra. Det är bra, jag ska inte stressa.
Jag vill höra vad du säger.
Ja. Nej, men det första jag är nyfiken på, det är inte bara jag såklart, det är Cadillac. Cadillac är ju det nya teamet som kommer, det 11:e teamet som efter många om och men då fick den här platsen i Formel 1. Efter att Michael Andretti hade petats bort kunde de ju då göra rätt, om man säger så. Det vill säga lite informellt jobba sig in i Formel 1, inte gå ut och kräva sin position och hoppas att den publika opinionen skulle hjälpa till med det. Formel 1 sparkade bakut och det blev ingenting av någonting. Han försökte köpa Sauber-teamet, uppfyllde inte de kraven som säljaren av Sauber-teamet hade, så då var det bara hej då. Till slut så lyckades de ju med hjälp av både garantier från GM och Cadillac och sådana saker att säkra platsen, och nu ska de alltså köra med Ferrari-motorer. De kommer köra med 2 gamla veteraner, Valtteri Bottas och Sergio Perez. Det är ju bara det är ju rätt kul att se dem tillsammans. Det är inte en jättespännande lineup, nej, det är det inte. Men jag är ändå lite nyfiken på hur det här ska gå. Det är alltid kul när det kommer en new kid on the block. Så att Cadillac, det ska jag kolla på extra noga. Jag träffade ju faktiskt Dan Towers då, som är boss för hela den här satsningen då, TWG, som det heter då. Transworld Global tror jag det står för. Det är ingen snack om vad de har för ambitioner, verkligen lite amerikanskt sådär, va? Men jag tror samtidigt inte de tar lätt på uppgiften, och det är ingen tvekan om att Colton Herta kommer att köra för det där teamet så fort att man uppfattar honom som redo för det, så att det är också lite kul att de kan stoppa in honom. Jag skulle kunna tänka mig en line-up med Colton Herta och Dino Beganovic från 2027. Dino får köra ett par säsonger där med Ferrari-stöd och vara med och köra med Colton där. Det hade varit en kul, spännande lineup, tycker jag.
Det hade varit en extremt spännande lineup. Och jag gillar också tanken på att man kan ta sig till Formel 1 på andra sätt än via Formel 2. Mm. Det ger
där
en
Herta
större
kör nu,
bredd.
Han tar den vägen i och för sig.
Ja, men han går via Formel 2, absolut. Men han kommer från en annan racingserie med IndyCar. Att det finns en annan väg in. Det är inte den här tydliga stegen rakt nerifrån, utan det kommer lite mognare racerförare som har en annan erfarenhet.
Vi har ju några exempel på det som inte lyckas nå vidare. Både Nick de Vries, Brendan Hartley kom ju från lite från sidan. Hartley kom från VEC. Nick de Vries hade vi kört mycket Formula E när han fick chansen till slut. Och du har rätt, Anna. Jag gillar det där också. Att det inte ska vara helt stängt bara för att man inte har gått i den där stegen. Problemet med Formel 1 idag är att du behöver groomas in i det på det sättet som man gör med unga talanger. Typ Dino Beganovic som kör simulator från det han är 19 år eller 20. sitter och nöter timme ut och timme in och blir inkorporerad i programmet på ett sätt som man inte blir om man bara blir indraftad från en annan serie. Och det krävs såna enorma förberedelser hela tiden för att man ska vara redo för uppgiften. För man får inte så himla lång tid på sig när man väl kommer in i Formel 1. Tålamodet är inte långt. Resultaten
definitivt
måste komma.
Definitivt inte. Definitivt inte. Så är det ju. Naturligtvis är det så. Men jag gillar ändå tanken på att det ska finnas möjligheter, alltså att vi ska kunna se en Jacques Villeneuve eller Juan Pablo Montoya som kommer liksom, men som har något annat med sig. Att det inte är så att det är Formel 1 och sen så går man därifrån och hamnar någon annanstans, så att IndyCar blir någon slags avställningsspår. Utan att det kan finnas dubbla vägar. Sen är det inte naturligtvis så att inte alla förare kommer att klara det. För det är ju, om vi ser på Formel 1, så är det ju väldigt, alltså det är ju väldigt få som blir riktiga stjärnor i Formel 1. Det är ju de yttersta och de bästa.
Men för att återgå till Cadillac då. Vad tror du om deras första år? Kommer de vara distanserade?
Sannolikt. Det är allt annat vore mycket förvånande om de inte vore en bit efter. Det tror jag man ska vara medveten om när de kommer in nu. Att de skulle kliva in och göra ett lika bra jobb som de andra teamen. Så är det bara. Alltså rent logiskt så borde det vara så. Sen är det ju å andra sidan så att de har ju haft rätt mycket tid på sig att, och pengar har de inte saknat, men de har haft rätt mycket tid på sig att titta på det här nya reglementet och har ju inte behövt fokusera på någon 2025-bil eller någonting sånt. De kan 100% bara fokusera på 26an. Så det kanske talar till deras fördel då. De får en motor då som inte är beprövad, för det är inte för någon. Men de får ändå en motor från en ansedd tillverkare. Så att förhoppningsvis kan det hjälpa lite grann också då. Men i övrigt så är det ju nytt för alla. Så det här är ju verkligen ett oskrivet papper för alla team egentligen till nästa säsong.
Men ingen större risk att vi får se ett nytt Braun GP då? Cadillac och vinner eller?
Nej, för att Braun var ju egentligen Honda och det var ju ett koncept som de hade redan. Det såg ju bara ut som att de var nya. De var ju inte ett dugg nya. De var ju superbra egentligen. Även om de fick konvertera om bilen till en helt annan motor än det den var ritad för egentligen. Men det går liksom inte att likställa det på det sättet. Men kul med Cadillac, verkligen. Det ska bli superspännande att följa dem och se på nära håll vad de kan hitta på. Jag tror att de kommer att bli lite så här ett brittiskt team, ungefär som Haas har blivit. Haas är amerikanskt, men det är ju egentligen ett team från Silicon Valley, alltså motorsporten Silicon Valley i England. Och jag tror att det blir lika. Cadillac kommer att ha sin bas på Silverstone till stor del. Visst, de kommer att ha er i Charlotte i USA också, va? Men mycket kommer ju vara i England så att säga. Och jag tror mycket personal som de hämtar in nu från meckar och allting kommer också ifrån branschen så att säga. Då. Och där är det ju väldigt mycket britter som reser runt och fixar. Men det ska bli kul att följa. Sen är det lika spännande att se vad Audi kan hitta på då. Som inte är något nytt team men som byter skepnad nu. Det är också en sån där grej som inte händer så ofta. Att vi får en stor motortillverkare. Och det är ju faktiskt en stor grej. För de bygger sin egen motor. Faciliteterna är de ju bekanta med. De har ju både använt sina sportvagnar och även DTM-bilar i vindtunneln där i Hinwil och sådär. Så att jag tror att det var en rätt naturlig koppling att Audi köpte just Sauber. Det tycker jag var smart gjort av deras ägare då, så att säga, att göra den affären. Och de kunde dessutom garantera att fabriken i Hinwil blir kvar och blir kvar över tid och att personalen har jobben kvar och så vidare. Det tror jag var jätteviktigt för de som sålde det där teamet.
Ja, sen så den motorn som man bygger i Neuburg där i Tyskland, det är ju inte långt heller mellan de där två fabrikerna. Det går ju att köra på ett par timmar.
På autobahn.
Fort. Man får köra fort på autobahn.
Ja, exakt.
Min tredje grej för nästa år som jag är sugen på, det är egentligen det här med alla de nya terminologin. Kom det ut nu från FIA för inte så länge sedan vad allting ska heta nästa år. Man har gjort en stor sak av att DRS har gått i graven och sådana saker. Nu blir det inget mer drag reduction system. I själva verket så har vi något mycket värre. Vi har nämligen drag reduction system på både fram- och bakvingen som man kan använda på raksträckorna. Fast med en liten annan typ av användning. Där gör man det mer för att bilarna ska gå lätt genom luften på raksträckorna och inte använda för mycket energi som de behöver då där det är lite kurvigt och sådana saker. Och det här hänger ihop då med power unitens utformning hela den grejen då. Men De har ju något som kallas för MOM till exempel. Manual Override Mode. Och det kommer att kallas för Override Mode sannolikt. Och det är när man kommer upp i 340 km i timmen på raksträckan och ska köra om den andra bilen och är tillräckligt nära. Då får man en Override Mode. Då får man några extra kilowatt från batteriet så att man kan åka ännu fortare än 340 km i timmen. Vilket är väldigt få banor idag som någon bil kommer upp i, alltså 340 km i timmen. Det säger lite om hur mycket fortare de här bilarna kommer att gå rakt fram för att de är så slimmade i aerodynamiskt. Sånt där tycker jag är lite spännande att se. Vad blir det för någonting av det här med de här nymodigheterna? Både fram och bak, vilken ska ju gå och vicka på så att säga då. Och sen får man den här override-möjligheten då i omkörningslägena. Det bryggar över på min sista och femte sista grej inför nästa säsong. Det är 50-50. Kommer det verkligen att funka? 50% batteri, 50% batteri, 50% konventionell motor. Klarar man verkligen det? Det är ju ett stort frågetecken om man frågar ingenjörer och andra om det är så. Men jag tycker FIA ändå är smarta som säger att det ska vara 50-50. För att jag vet hur det lät 2014 när de här hybridmotorerna kom första gången och det var inte mycket som fungerade då. Men idag funkar det. Och branschen fixar det där förr eller senare. Det är bara det att det behöver lite tid. Så att vi kanske får räkna med att det här första året kommer att bli lite så här, det kommer att bli diskussioner om det här. Funkar det verkligen? Men sen är det ju så att sätter man press på de här som bygger motorer och batterier och grejer, då fixar de det. Det är så det funkar. De behöver en morot att jobba mot. Och den som löser det här bäst kommer ju ha en enorm fördel på banan. En enorm fördel. Och det går ju rykten om att Mercedes ligger framkant där. Men även Red Bulls powertrain-motor sägs funka bra och så vidare. Ingen aning. Jag har inte en aning. Jag hoppas att man får reda på det någorlunda i Bahrain. Vad sa du?
För de behöver inte spara på energin då, utan de kan bränna på.
Nej, men det handlar ju mer om hur man hanterar energihanteringen så att säga. Så att har du tillräckligt snabb uppladdning, det är ju sådana grejer som är viktiga va? För att få tillbaka energin igen. För att om det går åt allting på långa raken, då behöver du ju ett ganska effektivt sätt för att ladda upp igen så du har till nästa raka. Det är ju det här som är problemet, att hitta den där konfigurationen som gör att förbränningsdelen gör sitt och att eldelen, eller MGUK, att den delen fungerar som den ska. Och det jag har inte, jag är alldeles för lågt begåvad när det gäller tekniken på de här för att förstå till 100% just nu hur det här ska interagera med varandra. Jag förstår ju också att det kommer att bli bra i slutändan. Det är jag inte dugg orolig för. Kanske inte första 2-3 månaderna va? Men förr eller senare, när motor nummer 2 och nummer 3 den här säsongen kommer, va? Då kommer det se bättre ut.
Vad är risken i början då? Är det att de inte tar målflagg eller är det...
Ja, alltså nej, rasa, jag tror inte det. Jag tror att de här förbränningsdelarna som de har, de är så undermotoriserade. De använder inte ens hälften av vad de skulle kunna plocka ur i effekt på dem. Så de kommer att gå ganska snällt. Så jag tror inte de kommer att gå sönder. Utan det jag är orolig för, det är att en bil kommer på rakan i hyfsat bra fart, sen tar energin slut och så kommer den bilen bakom ha en bättre energy management och så bara åker den förbi. Det kommer inte se bra ut för sporten om det funkar på det viset, och det blir lite svårt för oss kommentatorer att förklara det där när vi ser en Ferrari komma och sen håller den då och så, nej men nu är det 200 meter kvar till kurvan, då bara slutar och dra. Och så helt plötsligt så kommer en Mersa bakom och bara segla förbi, för den hade mer energi kvar i batteriet.
Ja. Det blir som den här bananskalen man kastar ut när man spelar Mario Kart liksom.
Ja, det kanske. Ja, jag har aldrig spelat det, så det vet inte jag vad det är. Men säkert.
Tappa all fart. Liksom.
Kan se komiskt ut, ja.
Nej, men det är väl klart att det kan bli så. Men samtidigt så är det ju som säger, det är spännande också med ett nytt regelverk och se vem som löser det på bästa sätt. Och för bilindustrin är ju extremt viktigt när man går in i såna här regelverk, att man gör det inte bara för Formel 1 utan för innovationens skull och för framtiden för våra fordon helt enkelt. För utan utveckling så funkar ju inte den biten heller. Så det hänger ju ihop hela vägen.
Man hoppas det. Man hoppas att vi har lite nytta av det också, att alla de här spenderade pengarna. Nu är det ju budgettak både på motorer och på bilar från och med nu, vilket är bra. Jag tror att budgettaket är en stor bidragande skäl till att vi har ett jämnt startfält. Förr kastade man ju bara pengar på det så fick man varvtid liksom. Men det kan du inte göra idag. Och det är därför Red Bull kom i kapp i år. Det var ju för att de valde att ta lite grann av allokeringen för nästa år på årets bil. Medan andra inte gjorde det. Och då ser man ju direkt hur de kommer närmare helt plötsligt. För att de, vi tar fram ett golv till. En framvinge till. Och så kommer de närmare. För de vet vad de har för problem. Men de kan inte göra något åt det för de har inte råd. För de pengarna går till 26-bilen. Jag tror att det var väldigt mycket därför vi hade det som vi hade det under 2025.
Det är spännande att se vad det gör med 2026.
Verkligen.
Ja, ett stall som Alpin till exempel. Som verkar ha sparat alla pengar till 2026.
Ja, och de får ju dessutom mer timmar i vindtunneln nu för att de var sist i konstruktörs-VM och så vidare och så vidare. Så det finns alla möjligheter för dem att studsa tillbaka om de bara vet vad de håller på med. Och det är jag ju osäker på, det kan inte jag bedöma utifrån min position. Men har de bara rätt folk så har de ju faktiskt haft både tid och fått lite bättre möjligheter också nu då, med tanke på hur det har gått i år.
Mm. Man får se om Flavio har några S i rockärmen.
Exakt.
Han brukar ju ha det.
Sitter där på ålderdomshemmet och dikterar villkoren. Han är väldigt gammal nu för tiden. Utan att jag är ålderistisk på något sätt. Men han har verkligen blivit till åren.
Det känns väl som att det inte är han som ska ta presskonferenserna för Alpin.
Det är väl han, Steve Nielsen. Det är väl därför de har tagit in honom. Jag tycker det är ett ganska modernt sätt att driva Formel 1-team på. Att man har, jag gillar McLarens uppställ med Stella som sköter teamet. Och så har du Zac Brown som liksom tar allt utåt. Vi ser ju det mer och mer. Det är kanske något sånt som Ferrari också skulle behöva. Även Toto Wolff och company med Bradley Lord som har kommit in och tar väldigt mycket av det snacket som är. Och så får Toto lite fritid så att säga. James Vowles är ju lite både och. Han är ju, men det är väldigt mycket ingenjörer som sköter teamen nu för tiden. Och det tror jag är bra när det gäller de avgörande besluten där. Det går snabbare då att komma fram till rätt beslut.
Ja, men det är väl det. Det känns väl lite mer som att det är, jag höll på att säga att om Christian Horner är historien och den typen av ledare, så där kanske personen i fråga nästan växer ut och blir större än sitt eget team, så är den här tekniska kompetensen och ingenjörerna och det delade ledarskapet något mer modernt som tar teamen in i framtiden. Och den här strukturen kring teamen, hur man jobbar, alltså där finns det ju faktiskt flera team, jag tänker kanske inte bara på Ferrari utan även på Alpin som ju har haft stora framgångar tidigare, som behöver tänka till och fundera kring hela organisationen och hur man ska lösa allt från att ha rätt person på rätt plats till att förstå hur man faktiskt ska prata med varandra.
Mm. En annan grej som jag upplevde hos McLaren när jag var nere nu i Italien, där har man ju möjlighet att gå på så kallad kommentatorsgenomgång. Då har ju McLaren bestämt sig för att bjuda in då ett antal tv-bolags tv-kommentatorer. Och så har han en brief. Andrea Stella sätter sig ner med de här personerna. När jag var där, då var det Crofty, Brundle, tyska Sky, italienska Sky och så lilla jag som fick följa med på ett hörn. Och det hängde ihop med att nederländska Viaplay är ju rätt stora med tanke på Max. Så de har en slott där och den fick jag den gången. Och det var superintressant att höra honom berätta då. Han är ganska öppen med vad han tror och hur de har räknat och fixat och donat. Och vilken service egentligen till, inte oss, utan till alla som tittar.
Tittarna.
Det är det som är grejen där. Och det där borde fler team anamma, att man hittar någon sån där variant. Att man, nu kan inte alla ha det överallt, men det, alltså Formel 1, det har hänt så fantastiskt mycket grejer genom åren som har blivit så himla mycket bättre för oss som konsumerar. Det är otroligt vilken förändring som har skett under 30 år. Mm. När jag första året fick ett fax från Fredrik A. Petersen med 10 punkter med så här typ nyheter. Det var det man fick. Resten fick man liksom lösa själv. Och idag står folk och twittrar i garagen liksom, och man bara får reda på allt på en gång. Det är fantastiskt.
Nej, men vårt jobb har inte längre bara till att leverera de där 10 nyheterna. Det är också att sortera ut alla de här tweetsen som kommer in, så att vi kan presentera det på ett trovärdigt sätt och ställa rätt frågor vid rätt tillfälle.
Mm. Så är det. Och sen en annan grej med nutiden är ju också alla dessa, det är rätt många självutnämnda experter också som sätter F-et i sitt handle och så slänger de upp något på TikTok och så sätter de så och läser in en video framför videokameran och så får de lite följare och så, ja du vet, sen är det full fart och det kan ju vara både tokigt och slukt. En del är säkert jätteduktiga, men en del är ju helt, en del dyker upp i flödet. Och man får, vad får de allt ifrån? Det är ju hittepå alltihopa liksom. Och ändå har de så här 2000 kommentarer och 100 000 följare. Man undrar liksom, hur går det till? Förstår du? Det är så mycket sådana människor. Och snacka om att det är väl det baksidan med alltihopa. Att konsumenten får det mycket, mycket jobbigare att sortera i det här flödet. Alla sitter ju och tankar ner grejer från FTV. Och sen så har de hört en radiotrafik och så gör de sin egen tolkning av det. Och sen helt plötsligt är det en sanning. Va? Så där håller det ju på hela tiden. Och man blir galen när man sitter hemma och liksom inom citat vet lite mer. Så blir det liksom, fan folk... Lär er att sortera lite. Men det gäller ju att synas och höras.
Det är en post-truth world.
Ja. Så är det.
Inte bara i Formel 1 kanske. Nej. Slutligen, innan vi knyter ihop den här säcken för det här året. Arvid Lindblad, halvsvensk, kommer in i Formel 1. Vad tror du om hans möjligheter att göra avtryck?
Ja, men jag tror att han, precis som Kimi Antonelli gjorde i år, behöver börja lugnt och försiktigt. Jag är rädd för... Att han kanske blir lite överentusiastisk bara. Jag tycker det är det man har sett av honom i F2 också i år. Att han kanske blir, han kan, vill mer än vad som är möjligt. Och då går det oftast på tok. Där var ju Mercedes jätteduktiga tycker jag med Kimi Antonelli. Efter den där ödesdigra testfredagen på Monza när han skulle gå ut och bomba in en varvtid. Och han satte bilen i räcket istället. Det blev ju inte bra. Alltså, där fick ju Mersa en riktig näsbränna. Och det... tog de med sig och mycket av att han är så pass långt efter George Russell i år är ju för att de hanterade honom i början. Han har så mycket kvar av sin karriär framför sig så han behöver inte skynda så mycket. Och det är viktigt tror jag att man tutar i Arvid Lindblad att ta det nu en sak i taget. Gör the basics och sen plocka bit för bit så kommer han att bli bra. För killen är supertalang, det är jag helt övertygad om. Och kommer garanterat att göra bra resultat. Sen om man kan bli världsmästare och alla de där bitarna, det vet jag inte. Det är inte jag man att bedöma, inte så här tidigt. Jag har inte sett honom köra tillräckligt mycket för det heller. Och det jag har sett visar inte att han är en blivande världsmästare om jag säger så. Men jag tror att det är kul med Arvid Lindblad. Jag tycker han är en frisk fläkt, en skön. Han är en sån här rätt person också nu för det moderna Formel 1. Snygg, vältalig kille med bakgrund med indisk mamma, svensk pappa. Alltså, han är en världsmedborgare på alla sätt.
Ja, det ska bli spännande. Hoppas att, eller han kanske får lite mer tid nu då när Helmut Marko inte är med längre och trycker på avtryckaren.
Man kan hoppas det, att de har lite modernare syn på det.
Ja, men då får vi tacka dig Janne för att du kom och gästade Plattan i mattan.
Det var tack så mycket. Nöje. Det var kul att köra full gas.
Precis. Så kul att få med dig i den här podden, även om man annars naturligtvis kan höra dig på Podmi i din... och Marcus Eriksson och Erik Stenborgs podd.
Just det, vår egen lilla nördpodd. Man får gärna läsa min bok också, eller våran bok. Vi skrev ju en liten bok här. Det var ett litet hobbyprojekt med den här Trackside-boken som växte och blev kanske lite större än vi hade trott att det skulle bli. Kul med några berättelser från var och en av våra karriärer då. Det blir lite New York Stories över hela. Det flätar ihop med varandra. Vi har ju jobbat parallellt och korsat varandra genom åren och har ju lite olika historier runt omkring det där. Så att, vill man så kan man köpa den och läsa.
Ja, den ligger faktiskt och väntar på mig. Det är min första bok jag ska läsa nu 2026. Så är det Trackside. Ja, jag tänkte det. Ni kan väl tänka Erik med sin stil. Du med din... blick från sidan och Marcus inifrån alltihopa. Det blir ju en härlig kombo.
Hoppas det.
Det rekommenderar vi. Ja, men då slår vi väl på grevinnan och betjänten, tar fram raketerna och börjar röra oss ut mot tolvslaget.
Så
hörs vi igen. Ja, champagne, absolut. Inte sån där fake champagne de hade.
Nej, ingen rosvatten. Det ska vara riktiga grejer.
Exakt.
Nej, nu bubblar vi in i 2026.
Ja. Vi hörs igen nästa år, redan nästa vecka faktiskt. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Plattan i mattan. Tills dess får ni ha det så bra där hemma. Vi hörs. Hej!
Hej då!
Hej!
Big guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
Call phase one, break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.